Hej darling.
Hey you.
Hur går det?
Det går bra. Vi måste hitta en ny inledning på våra podcasts har jag insett.
Måste vara.
Vi lovade ju att du skulle börja köra gitarrintron.
Yeah, men...
Jo, det kommer. Så att nu lovar vi framöver att det kommer någon gång inom någon form av framtid så kommer Mario ha ett fint gitarrsolo. Som inledning på den här podcasten har jag bestämt nu.
Okej. Okay. Well, vi satte igång nu för vi höll på att prata om någonting. Vad har vi snackat om?
Kör du.
Vi pratar om corona, right? Att folk håller på att vakna upp nu med den här upplevelsen. Och att hade någon sagt till dig för ett år sedan att du skulle befinna dig i Santiago under en pandemi. Och dejta din morsas... gamla kollega och allt det här, karantän, du hade absolut inte trott på det. Det var, ja, som tagit i en film.
Jo, men absolut. Och så där är väl ganska ofta i livet när man tittar tillbaka om liksom, ja, om någon hade sagt att jag skulle vara här för 1,5 år sedan, är det väldigt svårt att se. Men just den situationen jag befinner mig i kan jag verkligen så här. Jag hade ju trott att om någon människa hade kommit och sagt till mig för 1,5 år sedan. Så här, ja men du, kommer du ihåg han Mario, den där kollegan till din mamma? Ja, ja men du kommer börja prata med honom inom en ganska snar framtid. Du kommer åka till Chile. 3 veckor innan avfärd så kommer det bli en social revolution. Och du kommer bestämma dig för att åka i alla fall. Och du kommer få uppleva historiska saker. Liksom du kommer få uppleva... saker som står i historieböckerna i Sydamerikas historia. Ja, men 8 mars, 2 miljoner kvinnor marscherar på gatorna Santiago för kvinnans rättigheter. Uppåt 1 miljon människor demonstrerar för ojämlikheterna och ojämställdheterna i Chile. Och där du stannar kvar i den här myllret. För att det helt plötsligt ska komma en pandemi som bara lamslår hela världen. Smaka på den där. Fråga er själv 1,5 år sedan om ni hade trott att det här skulle hända. Och se era reaktioner. Det är underhållande.
Ja, världen håller på att förändras. Och vi alla förändras. Och till exempel ett bra sätt att veta om man har förändrats är om man har bevisat att man hade fel. Om man börjar titta runt och börja inse att ja, jag hade kanske en fördom runt det ena och det andra. Och nu får man liksom acceptera att till exempel en jag hade var att jag har alltid tyckte inte om vapenlagarna i USA. Jag tyckte det var alltså jag förstår varför de har dem. Speciellt här i Chile har jag också förstått varför folk behöver vapen. Jag snackar med killar som bor uppe i the hood och de snackar om faran som finns. Och att de behöver en pistol för att kunna känna sig säkra och att kunna skydda sin familj. Och när jag snackade med amerikanare så var det många som pratade lika så. Man vet inte vad som kan komma i USA så man behöver en shotgun. För att det är åtminstone ett baseballträ vid sängen. Men jag tycker inte om det där att folk har som vapenfetish. Liksom NRA och alla de här organisationerna. Och de snackar alltid om the Second Amendment. Du vet som en gammal dokument i konstitutionen. En helt annan verklighet idag. Så... jag var emot det, men, och de snackade ju alltid om att man måste ha det de gånger när staten tar över och det blir galna idéer och man måste kunna skydda folket på något vis. Så jag bara föreställde mig en Ku Klux Klan medlemmar eller någon från Texas och bara galna, you know, skjutglada människor som, med farliga idéer. Men ironiskt nog nu, de som går runt med vapen på gatorna är just de här protesterna som ja, Black Lives Matter och det här som hände i Washington när de tog över, vad heter de, chat? Ja. Så där hade jag fel. Jag är fortfarande emot att folk ska ha så lätt att få vapen och du vet, farliga vapen. Men samtidigt så det var ju en helt annan grupp människor som tog de här rättigheterna som NRA och alla de här alltid proklamerat. Så det är en grej jag tycker liksom där hade jag fel. Och jag är glad att jag hade fel. För lösningen som kom ur det där var ja, jag föredrar att folk kan protestera säkert och kunna protestera mot polis på lika liksom. För till exempel här våldet i monopolen har ju militären och polisen här. Vi kan vara 2 miljoner på gatan men de tar fram ett par tanks och de har sina vapen och sina sköldar och allt där. vi kan ju inte vinna med våld. Medan i USA så, ja, folket kan stå upp och beväpna sig och säga nej, nu får det räcka. Och det kan inte alls i Sveriges, liksom, det är en annan verklighet.
Ja, och sen kanske inte det är någonting att förespråka, men det, jag tycker inte att du hade fel i din kritik mot vapenlagarna i USA. Men om det nu ska vara så, om det inte har blivit bättre hittills, så är det, finns någon form av rättvisa att det är i alla fall lika dåligt åt båda hållen.
Absolut, absolut.
För det är det där jag funderar på, att jag måste nästan berätta den där historien. Vi satt på, jag var på praktik ett av de sista åren på universiteten. Och så var det just internationella kvinnodagen, och vi skulle ha en sån här kompisträff. Var det några representanter från varje klassrum. Och så skulle vi prata om kvinnliga rättigheter, och vi skulle prata om hur allt det här har utvecklats över tid. Och det var så intressant, för då började min lärare ta upp ett exempel om att väldigt många killar skickar dickpics till tjejer. Och det här lyftes ju, alla lärare tyckte ju att det här var fruktansvärt, och att det var ju så hemskt att patriarkala strukturerna påverkar oss ända in i liksom mobiltelefonerna, och att det var väldigt hård diskurs där inne. Men så kom jag ihåg att, ja, då frågade de ju någon tjej där, ja men vad tycker du om det här, hur känner du? Hon bara, ja men det är väl inte så himla roligt när om man sitter och äter och man helt plötsligt får en liksom dickpick upp en Snapchat. Och lärarna blev ytterligare mer förbryllade och sa, men det är fruktansvärt. Och sen kunde inte jag låta bli, så frågade jag tjejerna. Jag bara, men ni då? Vad gör ni med de här bilderna? Nej, vi sitter och garvar åt dem. Jaha, nej men alltså vi sitter ju och ber om dickpics, och sen skickar de här bilderna, och sen sitter vi och skrattar på våra förfester åt de här killarna som skickar. Och det här är ju fruktansvärt, men du vet, hela spelplanen bara förändrades. Från att pojkarna hade det här övertaget och patriarkala strukturer, till att tjejerna ber om det här och sitter och garvar åt det. Och jag tycker att det här är fruktansvärt från båda håll. Men jag är fan, förlåt, men jag känner, det finns en viss rättvisa i att tjejerna bara, okej, är det så här ni vill ha det? Vi har inte kommit längre än så här. Okej, då backar vi bandet och blir lika grisiga som killarna istället.
Alltså, det där är en lek som vi har lekt i millennium. Det där är bara en anpassning i teknologin. Jag vet inte vad man ska säga. Vår moral och vad som är anständigt, allt det där har ju satts rakt upp och ner nu. I nuläget. Jag menar, man kollar popartisterna idag, eller mer rättare sagt trap-sångarna. De kan inte vara mer... De kan sjunga om droger, sex, och de kan se helt konstigt ut. De har dreadlocks med alla möjliga färger. Ansiktet helt tatuerat. Tänderna med olika juveler. Med stora lyxbilar. Och bara bränner pengar. Liksom det är modellerna idag. Så det är liksom att förvänta sig att kidsen ska ha någon sorts... Nej, men det där var ju inte... De har ingenstans att hämta det där.
Nej, men dit jag vill komma med det här, att det är, jag tycker, snedbalansen ligger ju i att man direkt lägger att det är fel att pojkarna beter sig på det här sättet, och man börjar klanka ner på pojkarna. Vilket kanske för 10 år sedan, 15 år sedan, när du och jag gick i högstadiet, hade varit legitimt. För där upplever jag i alla fall, mina erfarenheter från högstadiet var att det var betydligt råare. Ja, men killar kunde tafsa på en och det kunde vara ganska sådär. Medan tjejerna förväntades mer att jag kunde bli upprörda, men det var ändå så här, men lägg av det. Det var inte okej att reagera ordentligt. Medan idag så är det ett jäkla pådrag om det där hade hänt, vilket är fantastiskt. Men det går ju lika vasst åt båda hållen. Det är inte så att killarna slutade för att det var en dålig gest, utan det var nog tjejerna som tuffade till sig så mycket genom acceptans, genom förståelse, genom allt det här. Att det blir inte lika kul att ta en tjej på rumpan idag.
Mm.
För de vet att de kan lika gärna få en rak höger.
Right.
Och det är det här jag menar med att man hade ju önskat att allt det här hade kunnat försvinna. Och vi lever i en fluffig, liksom, fin värld på rosa moln. Men så är ju inte fallet. Mm. Och därför tycker jag att det finns någon komik i att tjejerna bara, nej okej. Okay, de vill inte haka på i det här tempot som vi ville dra fram det i. Så då backar vi. Då är vi kvar på samma nivå. Vi har liksom backat, vi har dragit det framåt och hoppat i en annan riktning tillbaka. Så nu står vi jämställd med mannen fast längre bak. Hänger du med?
Ja, jo. Ja, men det brukar ju vara sådär tyvärr. Man vill ha sin stund där uppe när man får göra lite crazy stuff. Rättfärdiga craziness. Jag tänkte på en sak. Hur kommer de här konflikterna lösa sig till slut? Jag tänkte i The Black Lives Matter sitsen så tänkte jag liksom någon gång borde det finnas en symbolisk kram eller handtag av en svart man, vit man, svart kvinna, vit kvinna. Men där tänkte jag med den feministfrågan, kommer vi kunna se kvinnor och män kramas som bröder och systrar och som inte tänka på det två gånger? Skulle man kunna krama en okänd kvinna och en kvinna krama en okänd man med den här retoriken man har nu?
Fast det jag tycker är lite obehagligt i det där är ju, jag tror att problemet, det som vi upplever nu är att ja, men kommer vi någonsin i den här feministfrågan, kommer en man och en kvinna kunna krama om varandra som bröder och systrar, precis som du sa? Anledningen till att du ställer den där frågan är för att det inte finns ett tydligt svar. Right?
Ja.
Och grejen är att frågan är om det hade blivit en konflikt om inte det här pådraget hade blivit så stort som det är, att det har blivit så infekterat, så polariserat, att det är det som har skapat problemet. Att det är därför man har svårt att se slutklämmen på det här. Okej, kan vi någonsin kunna se de här två kramas? Och det är det här som skrämmer mig lite grann med allting som händer nu. Jag bara hoppas att det här tar steg framåt och att det här inte får, alltså nu pratar om Black Lives Matter, att det inte får en rekyleffekt som jag tror både händer och kommer hända i Sverige med typ MeToo. Vi kommer inte bara ha en stagnerande, vi kommer ha en rekyl från väldigt mycket arga män i synnerhet. Och det som skrämmer mig lite grann med det här, om det blir samma effekt nu med Black Lives Matter, att man lägger sig platt och bara fullständigt hänger sig åt det här utan att riktigt kontrollchecka vart den här riktningen går någonstans, så är jag rädd att det här blir en skenande jord igen och rekylen tillbaka kan bli förödande. Och frågan är då vad som är bäst, att vi demonstrerar och visar hela världen på de här olyckligheterna på det sättet vi gör. Ja, det kanske är bra, det kanske blir en positiv förändring. Men jag måste säga att jag känner fortfarande en rädsla för att den här, att det inte blir en tillräckligt positiv förändring förrän rekylen kommer.
Mm.
Nej, men som jag pratade med en kompis häromdagen som sa det, att nej, men sen allt det här med Black Lives Matter, då liksom, jag har aldrig reagerat på att någon är svart eller vit, men oavsett om man står i en kö eller en kassa eller du vet, man har en personal framför sig som har en annan hudfärg än en själv. Han bara, jag har aldrig reagerat på det här. Men nu, så jag bara, sa jag någonting dumt nu? Kan det här ha tolkats fel? Kan det här... Det sätter igång processer som jag tror också gör att på samma sätt som män blev rädda för kvinnor efter MeToo, så är jag rädd att det finns en risk att man blir rädd för personer med en annan hudfärg än en själv efter det här. Jag vet inte, men det där är en grej som jag, du vet, det spinner.
Jag tror Black Lives Matter är faktiskt lite lättare att hänga med än MeToo. MeToo har en väldigt mörk konnotation. Det handlar om att någon har varit på, right? Våldtagit dig eller antastat eller sexuellt ofredande av något slag.
Alltså MeToo är ju hashtaggen för alla kvinnor som har råkat ut för någon form av sexuella trakasserier. Och det var väl det där kritiserats väldigt mycket. Man kan inte kategorisera våldtäkt med sexuella trakasserier. Nej, det är ingen som har gjort det. Och där är min stora kritik mot MeToo-kritikerna. För att om man kastar in allting i samma fack och det finns ingen ordning och reda längre, ja, men det handlade aldrig om det. Det handlade om att faktiskt bevisa och visa på ett strukturellt problem.
Mm.
Och i den kategorin strukturella problem så ligger allt mellan att en kille tar mig på rumpan på krogen till att någon annan våldtar mig. I den kategorin sexuellt ofredande finns allt det här. Och det var det MeToo handlade om, och det var det jag tyckte blev så konstigt. Det blir en märklig retorik när man kritiserar utifrån att man slänger in allt i samma fack och att man ska döma det lika. Nej. Och sen kanske det finns människor som tycker det. Alltså att det finns extrem feminism, jag vet inte, som argumenterar för att en hand på rumpan är lika illa som... Jag har ingen aning. Men om det skulle göra det så är det ingenting som jag står upp för. Utan det här symboliserar, här bara bevisar på ett annat, ett stort strukturellt problem.
Well, jag tror Black Lives Matter gör lite samma sak. Och det är därför jag tror att den är jättepositiv på det sättet. Jag tror att alla kommer liksom, som vi pratade idag, att jag tror efter allt det här så har vi en bättre värld. Rent generellt hur vi ser på människor. Sen måste vi bättra hur vi talar till människor och hur vi arbetar vår information. Men vår människosyn tror jag absolut har blivit lite bättre. Att vi kan stå till solidaritet med USA när någonting händer som George Floyd och allt det här. Jag tycker det är en vacker grej. Världen står enad. Och sen tror jag att världen håller på att vakna upp. Vi håller på att gå in i en annan era av människan. Och då tror jag faktiskt att vi måste vara villiga. Som jag sa till dig häromdagen. Att vi måste kunna se vår tid som den eventuella tiden som vi ser 400-500 år tillbaks. Vår tid och vår historia är inte så nutid som vi kanske tror. Utan framtiden som kommer är så pass annorlunda att vi måste börja släppa tunga grejer som vi har alltid sett skrivet i sten. Men nu måste liksom bara släppa den. Liksom, nej, nu har jag släpat den här informationen, den här historien i typ 30, 40, 60, 70 år. Om vi ska verkligen gå framåt så måste vi släppa de här konversationerna. Att prata om rasism 2020 är som motsägelsefullt. Jag kan prata om det, men typ, låt oss prata om det ändå snabbt och byta. Let's go. Låt oss gå vidare. Liksom. Vi kan inte älta om det här om 10 år till. Vi vill ha förändringen. Vi ska ha förändringen så snabbt som möjligt. Me too förändrar människor över hela världen väldigt snabbt. Jag är väldigt impad. Jag bara, va? Var det så lätt? Okej, okay. Nu är alla män helt plötsligt så mycket bättre människor.
Det som är intressant är att nu händer det där igen. Jag ser det ur ett svenskt perspektiv och du ser det ur ett världsligt perspektiv. För jag bara, nej, jag vet inte riktigt om jag tyckte att det blev så mycket bättre efter MeToo. Jag upplevde att det blev större problem. Inser, just det, Sverige. För det hörde jag, det när jag pratat med tjejer här i Chile.
Mm.
Så har ju de berättat att ja, men fasen, när man var bara för några år sedan, det gick inte att gå ute på gatan utan att vara rädd.
Mm.
För vart man än gick så var det bara busvisslingar och skambud och mycket skrik. Och det är alltså, ni som tänker att ja, men vadå, så farligt kan det inte vara. Det är det. Det är fasen riktigt jobbigt, det är obehagligt. Och de här tjejerna berättade att det var vanligt förekommande. Men sen efter MeToo slog igenom så försvann extremt mycket av det där.
Mm.
Och då, det var också en sån här, det är så lätt att titta ur sitt svenska perspektiv. Att ja, men i Sverige så tycker jag att MeToo för, i Sverige så störde MeToo den sociala interaktionen mellan människor.
Mm.
Medan den i resten av världen sannolikt har tagit den med storm. Som här till exempel. Det har blivit mycket säkrare och tryggare för tjejer att gå ut. Och människor är mycket mer uppmärksammade på att vi kvinnor sannolikt inte kommer uppskatta att 30 vuxna män står och visslar på en och stirrar på när man går förbi på gatan. Men i Sverige så stör den interaktionen. För jag upplever att på krogen när man har varit ute att det blir bara mer och mer missförstånd. Alltså det är så svårt att kommunicera i någon form av liksom intressekonversation. Det är en sak om man är ute med kompisar och man pratar med någon, men när det börjar i ett flörtande, där är det ju, ja. Och i Sverige så visslar väldigt få på gatan och därför var ingenting det som förändrades efter MeToo heller. Innan MeToo så hade männen fortfarande väldigt mycket respekt för kvinnorna. Jag upplever att i Sverige fick det här en kontraproduktiv effekt. Visst, jag tror att i den äldre generationen, alltså nu snackar vi typ 60 år och uppåt. Den kategorin människor tror jag fick sig en riktig näsbränna. De här gamla gubbarna som har flörtat med när man har jobbat i restaurang.
Mm.
Den kategorin människor tror jag fick så här, oj, det här kan man inte hålla på med längre.
Som dagens chilenare då.
Ja, precis. Men alla under den åldern tror jag hade, det är många som i efterspelet av det här bara känner, jag vill lägga dövare till. Jag, och till och med går emot det. Och bara, det här är sånt jäkla skit. Och, nej men det blir en rekyleffekt. Och det skrämmer mig.
Mm.
Och jag hoppas att vi kommer tycka att det här priset var värt. Att det var värt det priset vi fick betala. Att vi har hunnit så långt i den här frågan. Att rekylen inte kommer uppnå värdet av det vi faktiskt fick.
Well, jag tror det hänger på oss. Det hänger på varenda en av oss. Att dra tillbaka de här hästarna liksom. Dra i tyglarna. All right. Nu har vi kommit väldigt långt. Nu får vi se vad vi har åstadkommit. Och förfina det. Låt oss inte gå crazy med det här. Det är bara, you know, smartare att göra på det viset. Låt oss prata igenom saker och ting. Låt oss inte förändra allting bara sådär.
Fast det kan också vara nödvändigt. Alltså det är det här jag tror med MeToo och Black Lives Matter nu. Det blev den här smällen som jag pratade om innan. Det här är jätteintressant. För innan jag åkte till Chile, innan jag alltså i Sverige, så formulerade jag, pratade med mamma i telefon, alltså för typ 1,5 år sedan. Så sa jag, men jag vet inte, men det känns som i Sverige, det känns som en skenande jord. Det känns som, och i mitt bildminne så är ju det Lejonkungen, ni vet när Mufasa dör, den stora flocken antiloper som kommer springande. Men att Sverige har varit en sån där skenande jord, och så sa jag till mamma, det skulle behövas ett skott. Det skulle behövas en smäll rätt upp i luften så alla bara stannar upp och tittar på varandra och så här, oj, vad springer du för? Ja, jag vet inte, vad springer du för? Att man hade behövt en sån smäll, och det här sa jag långt innan. Och sen när jag liksom, då hade jag bokat biljetten till Chile, och så kom hela den här sociala revolutionen här i Chile, och det var ju snacka om den smällen jag pratade om. Det var bokstavligt talat en smäll. Och jag tror att genom corona nu, och det var lite därför vi började med den här podcasten idag, för vi pratade om det, att jag tror, och som vi tror, att coronan kan vara en anledning till att människor verkligen stannar upp. Och det här var skottet som behövdes. Alla stannar upp, tittar varandra i ögonen, bara, vad fasen hände, var är vi på väg, vad gör vi? Så här går det ju inte att leva. Och där behövdes det ju ett, alltså det är ju hemskt med coronan, men det var skottet. Och det behövdes, det ändrades drastiskt. Så frågan är, men jag tänker på Greta Thunberg i hennes sommarprat när hon sa det med, tänk att vi från en dag till en annan bara valde att, eller bara gjorde det möjligt att förändra hela vårt liv. Från en dag till en annan så ändrade vi hela vår livsexistens. Vi låste in oss, vi träffade inga människor, vi kramade inga, vi träffade inga. Vi blev liksom fängelseintagna i våra hus. Och vad så lätt var det att ändra från en dag till en annan. Så kom inte att säga att det är svårt att ändra den här miljöfrågan. För det går att ändra sig från en dag till en annan. Det ligger ju på oss.
Bara en sån sak är ju en ögonöppnare. Hur hela världen bara omorganiserar sig själv. Och som du säger, det får en att tro på. Men det kanske inte är så svårt. Vi kanske kan sikta lite högre. Vi kanske kan drömma lite större. Och hon, hennes sommarprat var fantastisk. Hon, you know, bara säger det. Hon förklarar politiker. Bara säger, ja, förklarar situationen. Och de förvandlar det till ett problem som måste lösas. Men så länge man säger de där fraserna så behöver du aldrig lösa problemet. Du bara säger de sakerna, sen kan man bara skjuta bort det. Och att alla intervjuer, alla journalister, alla likadana också, de ville bara prata om trivialiteter och få henne att säga någonting. Och hon hela tiden ständigt, vad jag säger spelar ingen roll. Jag bara hänvisar till fakta. Det är allt jag gör. Och liksom, allt som händer, bara människor som på något vis bara undviker. Jag vet inte. Det är bara...
Jag tänkte också på det där. När vi pratade om, jag tror att den är lite för nära. Nej, men när vi pratade om, ja, men demokrati. Nu så var det någon som sa att Greta Thunberg hade kritiserat demokratin. Och det vet inte om jag hörde att hon gjorde sitt sommarprat. Men ponera att hon gjorde det. Att det där tycker jag också var så himla intressant. När jag behövde brottas med de där tankarna om demokrati. För att det är bara att gå till sig själv. Alltså om vi ska lösa jordens problem, det är sjukt många saker som framförallt västerlänningar behöver avsäga sig. Hur många kommer rösta på partiet som säger, nej hörni, hälften av era löner, ni som tjänar över 30 000, hälften av era löner kommer gå till de fattiga barnen i Afrika. Det bestämmer vi nu. Det är ingen som kommer rösta på det partiet. Men av den anledningen så hur kommer någonsin, eller ja, Afrika kan komma på fötter genom sig själv och genom organisationer, och jag kan för lite för att yttra mig om det där. Men vi vet ju att fortfarande finns det väldigt många länder i Afrika som är väldigt fattiga. Och jag har så svårt att se hur man skulle kunna rösta sig till att hjälpa hela världen typ.
Mm. Mm.
Och jag kritiserar inte demokrati nu i det jag gör, utan jag problematiserar att jag säger att behöver man få en snabb förändring i världen, så är det väldigt svårt att göra det på en demokratisk väg, för att ingen människa kommer att rösta för att avsäga sig sina privilegium.
Mm.
Och sen vad alternativet skulle vara, det vet jag inte. Men det är en ganska intressant tanke liksom ställare, att ja, man liksom, genom demokrati så litar man ju på människans godhet.
Mm.
I att vilja rösta fram det som är snällast för alla människor. Ja, men om inte människan är god då?
Kan vi göra människan god?
Nej, jag vet inte. Jag tror att det här landar i grundinställningen och vad man tror om människan. Att, ja, men egentligen så kokar det väl ner till att klarar människan sig själv eller behöver människan styras? Om man upplever att människan klarar sig själv, så kommer man största sannolikhet rösta på någonting som är med liberalerna eller motsvarande. Om man tror att människor behöver styras och man tror att människor behöver bli tvingade att hjälpa varandra, så är det ju mot socialistiska hållet. För i och med ett stark stat, genom skatteintäkter så finansierar ju du olika saker för hela staten. Mm. Och det betyder ju att socialismen tror ju inte riktigt på den enskilda individens rättigheter och friheter, och framförallt möjligtvis dess empati för att kunna hjälpa andra, utan det måste vara stärkt genom en stor stat.
Mm.
Förstår du?
Mm.
Vart vill jag komma med det här?
Well, i det fallet Sverige är ju en blandning.
Mm.
Och det funkar ju, Skandinavien är ju ett praktiskt exempel för hela världen.
Mycket.
Ja, men jag tror att hela världen kommer gå åt det hållet. Jag tror vi är före vår tid på många grejer. Jag tror många länder kommer börja funka mer som Skandinavien.
Ja, alltså det är ju... Jag vet inte, om man hittar en cancermedicin så känns det ju dumt att inte dela med sig av den medicinen. Om man hittar ett botemedel, så kommer ju andra länder att vara intresserade av att köpa den medicinen av den som kom på det. Och på samma sätt, om man nu har hittat ett samhälle där faktiskt majoriteten av befolkningen mår helt okej. Okay, eller ja, mår väldigt dåligt, men de har det helt okej.
Okay. Mm.
Faktiskt. Men det är väldigt få som lever under fattigdomsgräns. De flesta människorna i Sverige har ett hem. Alltså att det kan ju inte för något ställe i världen anses som någonting dåligt. Och det menar jag, det är lite som att Sverige upptäckt cancermedicinen, men väldigt många andra länder sitter med armarna i kors och bara nej, vi ska hitta på vår egen cancermedicin.
Jo, jag tror klimatet, historien, folket, allt det där spelar roll. Men kom ihåg Michael Moores dokumentär, Where to Invade Next, på Netflix. Han åker ju runt över hela Europa och andra länder och kollar upp vad som funkar, vad de har gjort rätt, och varför skulle inte kunna hela, EU eller UN, FN, liksom alla göra ett liksom collage av goda idéer. Vad har vi alla lärt oss? Vilka möjligheterna? Och så bara försöker vi göra en ny modell av vad som är det bästa samhället möjligt i det här millenniumet med den här teknologin. Vi skulle bara hoppa över en massa gammal tradition och historia och gammal groll och grejer och bara skapa en ny värld. Och där vi kanske kan ta koll på den extrema fattigdomen och se till att alla kan dricka drickbart vatten. Men vi skulle kunna lösa det under vår livstid. Har inte varit fantastiskt?
Det hade det. Ja, enda problemet med det där är ju om du... Det är ju oftast väldigt svårt att överföra en befintlig idé rakt över till ett annat land.
Mm.
För att beroende på kultur, beroende på historia, beroende på tillämplighet, beroende på väldigt många faktorer, så kan det vara extremt svårt att bara plocka efter en idé.
Mm.
Men det som jag tycker han som har gjort dokumentären,
Michael Moore.
Thank you, inte Al Gore.
Nej.
Michael Moore.
Det var An Uncomfortable Truth, en annan dokumentär. med Al Gore.
Men han har ändå gjort en dokumentär.
Ja, han gjorde en väldigt känd dokumentär, Al Gore, om växthuseffekter och grejer. Om planeten. Vi måste rensa planeten.
Jag hade verkligen önskat att jag kunde säga att ja, det är därför jag blandar ihop dem. Men that's not the case. Jag tycker att namnen låter lika. Det är därför jag blandar ihop dem. Anyway. Det som är fint med den här dokumentären som Michael Moore
yes.
ja, gör är att det är att lyfta idéer och det är att kunna ta efter koncept, att kunna titta på koncept. Oj, åt den här riktningen vill vi. Att det går ju inte att ta över ett koncept, ett befintligt koncept och bara plantera in den i ett land. Det är ju som han... För det den här dokumentären handlar om är ju att Michael Moore åker runt i Europa och tittar hur Europa gör olika saker. Skolsystemet i Finland till exempel. Mm. Skolmatsbespisningen i Frankrike, semesterveckorna i Italien, fängelsesituationen i Norge, drogpolitiken i Portugal.
Yes. Bland annat, han är i andra länder också.
Och i Portugal så har man precis avkriminaliserat, eller precis det är några år sedan nu, men man har avkriminaliserat narkotika. Och det man kunde se i den här studien var att narkotika bruket minskade genom att avkriminalisera narkotika, vilket är väldigt intressant. Och det där kan man dra vilka slutsatser av som helst, att väldigt tunga narkomaner har fått hjälp, till exempel att de inte längre är missbrukare utan har blivit lagligt för dem att söka hjälp. Eller att det allmänna bruket bara har gått ner när det inte längre är förbjudet. Det finns jättemånga olika förklaringar. Men det som är så intressant med när han träffar den här professorn i Portugal så säger han, ja men det där vill jag bara ta över. Nej men det kan du inte. Mm. Vi har jobbat på det här under väldigt många år och det är utformat utifrån kulturen i Portugal. Det går inte att bara implementera en sån här idé. Det krävs oerhört mycket arbete. Och det är det där man också alltid behöver komma ihåg. Och det där tror jag är en av de stora problemen här i Chile just nu. Är att man tror att ett system kan ändras från en dag till en annan. Men att ändra ett ekonomiskt system kanske i synnerhet är väldigt svårt. Mm. Eller svårt, men det tar sjukt lång tid. För att bara börja sätta in massa olika reglage eller det ena med det tredje. Men till exempel om alla miljonärer, om du bara hade liksom beskattat dem 50% av allting som de ägde. Du hade inte haft en enda höginkomsttagare kvar i hela landet och då har du ingen skatteintäkt alls. Mm. Och det är det där problemet ligger i att, men jag tror att väldigt många människor här i Chile är så pass lågt utbildade att de har, eller egentligen behövs det ganska hög utbildning för att förstå ekonomiska system. Jag gör det inte tillräckligt och jag är ändå utbildad samhällskunskapslärare. Mm. Men det tar lång tid innan ett system förändras och om man har en idé, ett obildat folk som här, det har blivit revolution och man bara pratar om det måste ske förändringar, så tror människor att vi ska ha förändringar idag. Om vi hade börjat med förändringarna idag så kommer de inte kunna vara implementerade förrän om flera, vet jag, decennier.
Well, jag har en kritik till det bara. Och det är att jag tror att framtiden som kommer nu måste mätas på ett annat sätt. Vi kan inte ha samma standard av skyskrapor och flott infrastruktur. Jag tror det måste finnas en decrease, alltså man måste börja bygga åt sidorna liksom. Och sen kommer det här med ekologin, vi kommer ha paneler istället, solpaneler, och vi kommer ha växthus överallt, och det kommer en helt annan tid där kanske det är dags att bara se till att man har en sund befolkning, bara, låt oss bara leva simpelt ett tag och bygga från det. Och inte alla försöker eftersträva ha ett stort hus och bilarna och you know, poolen. Det är de där sociala målen vi har växt upp med. The American dream, basically. Ja, i Sverige en sommarstuga och en fin lya, kanske en båt. Alla de här grejerna kanske börjar släppa på det där lite grann. Vår generation och de som kommer har andra mål. Det handlar om att ta hand om planeten. Det handlar om att ta hand om människorna. Och se vad som kommer därifrån. Dessutom kommer teknologin precis bredvid med så mycket innovation att till och med där måste man börja se om hur vi kommer leva, hur vi kommer ha våra hus, liksom allting kommer vara så inbyggt med teknologin att vi kommer inte behöva, jag tror varken 50% av det vi behöver idag. Allting kommer vara liksom från datorn, allting kommer vara automatiserat.
Jag sitter och funderar på med nej men med ungdomarna, att du har en sån obotlig optimism till ungdomarna idag. Och det vill jag bara informera till er som lyssnar att det handlar om att Mario har varit i Kil under lång tid. Nej men faktiskt, att jag fick med en ordentlig liksom tankeväckare och över ungdomarnas mod här. Att fan, det är spännande att tänka på det här, för nu vet man tittar på alltihopa. När man tittade på nyhetsreportage i Sverige innan jag hade kommit hit och såg hur allting brann, hur alla saker slog sönder. Att jag bara, nej men det är inte sådär man löser ett problem, det här är bara katastrof. Och du var jätteglad och allt var det där som jag pratade om tidigare. Men direkt när jag kom hit och när man började förstå liksom, varför man har slagit sönder grejer här. Och att man har ju under 30 år, sedan diktaturen röstades bort, har man liksom under 30 år försökt få till rimliga förhållanden genom demonstrationer, fredliga demonstrationer som har tystats genom år efter år efter år. Och man har försökt politisk väg att komma till bukt med liksom att man måste reducera fattigdomen och alla de här sakerna. Och det har väl gått framåt, men inte tillräckligt fort, för det är fortfarande sådana extrema klyftor i det här landet. Och det var ju det de fick nog av nu, att nu har man bett i 30 år men det har inte skett någon förändring. Och det är därför när människor, jag skulle aldrig säga att jag liksom, vad heter det, hurrar, hyllar revolution. Mm. Jag är fortfarande väldigt saklig i, nej, jag tror inte på revolution, jag tror inte på våld. Nästan. För det finns en liten kategori som jag insåg när jag kom hit att vad sjutton ska de göra då? Varför ska folket göra? Liksom Piñera har 5% stöd och vägrar att avgå. Det är han som sitter på nyckeln till polismyndigheten och militären.
Och
lagar som skrivs efter att han betalar ner i privata fickor till politikerna. Alltså det är ju sån jäkla kaos. Men vad gör man i ett sånt land som ingen dessutom bryr sig om? Det är väl en sak med USA nu. Allt det här blev ju kanonkänt. Liksom ett av de här morden kom på tv för mycket, en gång för mycket, och hela liksom världen bara ställde sig upp i en demonstration mot det som händer. Bara det att exakt samma sak har pågått här i Sydamerika, men bara för en skillnad som inte handlar mellan svarta och vita utan mellan höginkomsttagare och fattiga. Men det är samma sak, men ingen som bryr sig om det här landet. Ingen, men det är väldigt få, i alla fall i västvärlden, liksom, som har delat den informationen och allting som hände här. Det är lite små notiser här och var. Men de flesta har ju missat det. Men om man nu befinner sig i det, omvärlden bryr sig inte. Vi har försökt prata med regeringen. Hela folket, bokstavligt talat hela folket, har rest sig upp och sagt vi vill inte ha dig som president, vi vill ha ett annat land. Och det svaret som presidenten gör är att skicka tårgas, beväpnade militärer och polis på sin egen befolkning och säger att det är krig. Mm. Det var vad Piñera gjorde. Och de som brände upp det här, de som blev förbannade, det var ungdomarna. Mm. Det var de som fick nog. Det var inte vår generation, det var inte vår föräldrageneration. Det var liksom generationen som kommer efter oss som bara fick nog. Och jag har sett så många scener här som jag, alltså det är så svårt att glömma. Du vet, på flickor som ser exakt ut som de eleverna jag hade på skolan, fast med små liksom skoluniformer, en liten kjol och små klackskor och höga strumpor. Alltså verkligen som en liten, som små dockor som bara står och skriker och kastar stenar. Det är en jäkla speciell syn. Mm. Och se det här, alltså den ilskan och den intensiteten, och när man ser det där, det hoppet och det ropet för förändring, då börjar jag också tro på ungdomarna. Men de som lyssnar på det här kommer sitta i Sverige och inte ha en suck till aning om vad vi pratar om när du säger att du tror på ungdomarna idag. Det kan jag ju tyvärr få informera om.
Well, alltså jag känner, jag redan är efter. You know, jag känner att så fort jag försöker hålla kvar vid någonting. Nej, men de borde inte gå så fort, de här förändringarna. Jag känner att jag håller på att fallera där. För förändringarna håller på att hända. Och det är de kidsen som håller på att förändra. Och X-faktorn i allt det här tror jag är faktiskt teknologin. Att vi har så snabb internet och snart kommer vara ännu snabbare internet. Och apparaterna och alla apps och allting blir bara så sofistikerat. Att det blir svårt för oss att ens kunna föreställa det. Vi är bara bystanders i människans historia. Så vi är de som kommer kunna berätta. Ja, vi hade VHS och vi hade DVD och vi hade CD-skivor. Och vi hade den första kopplingen. Det kommer att vara våra stories. Men mänskligheten är på någon helt annan front just nu. Och jag tycker det är jäkla häftigt. Jag tycker det är spännande. Och det är kanske dags att förstå. Speciellt som svensk. You know, i sådana stabila länder. Kanske är dags att metaforiskt slänga en tegelsten någonstans. Det kanske är dags att vilja bryta loss lite från det som alltid varit. Och sorry.
Bryta loss från det som alltid varit.
Distraktioner.
Du sa bryta loss från det som har varit. Kasta en metaforisk tegelsten.
Ja. Yeah. För det kidsen som håller på att förändra världen nu. Det är Greta Thunbergs of the world. De är inte ens 18. De har inte ens en färdigutvecklad hjärna än. Tänk vad de kommer vilja göra sen. När de vet att de kan förändra världen vid 15 års ålder.
Ja, alltså fast det är väl det där som... Det är nog just därför de vågar förändra världen. För att hjärnan inte är färdigutvecklad. Man har typ noll konsekvenstänk när man är i den här åldern. Vilket var det som behövdes för att det här skulle starta. För att är du i typ 25-årsåldern, du är nästan färdigutbildad på universitetet. Du har en helt okej framtid till mötes. Där tror inte jag att du är särskilt beredd att sätta dig mot auktoriteter. Men inte med tanke på heller att jag har insett nu att polismyndigheten här är en sån gigantisk arbetsgivare.
Mm.
Alltså vi har ju två som vi bor med som jobbar för polismyndigheten på två helt olika instanser. Den ena är kock och den andra är psykolog. Men båda två jobbar för polisen. Att det är en gigantisk arbetsgivare. Mm. Och en person som är färdigutbildad, vad vet jag, jurist i 25-årsåldern kommer inte vara särskilt benägen att börja kasta stenar. Bokstavliga stenar.
Mm. Mm.
Men medans 15-åringarna kan inte se så långt.
Nej.
Utan de bara, jag är förbannad, jag är arg nu, jag tänker kasta en sten och sen flyger den. Och det är därför det var exakt det som behövdes.
Ja, de gjorde det omöjliga.
Ja, men sen när man säger det som behövdes, att, alltså, återigen, jag förskönar inte våldet. Det är mycket liksom hemskheter som hände här. Och det var mycket problem och framförallt med alla vandalisering här och inte vandalisering just, men framförallt plundringen här. Det är väldigt få chilenare som stöttar det där.
Nej, exakt.
Alltså att det där är precis som vid alla tillfällen och som, på samma sätt som man inte får liksom smutskasta Black Lives Matter-rörelsen genom alla de här plundringarna, så får man heller inte förminska den här rörelsen här genom att det var några rötägg som betedde sig illa.
Mm.
Och det är ju samma sak, ja, men här som i USA.
Och galna människor finns överallt. Det är också en grej ingen tar upp. Det finns galna människor från alla håll och kanter som är villiga att göra helt crazy stuff.
Ja, men och det är de som dyker upp också i såna här rörelser.
Mm.
När det smäller, det är då de galna människorna kommer fram, för de säger, ja, nu får jag leva rövare också.
Absolut. Here's Johnny!
Mm.
Jag tycker, vi snackade om det här också häromdagen, att du vet, att kändiskap, att vara känd, är som en social klass i samhället. Jag har aldrig sett på det så, men det är ju lite så. Du har...
Hade du hört det av någon eller kom du på det själv?
Jag hörde det på en podcast, tror jag.
Ja, nej, men okej.
Okay. Men det är intressant, för det var liksom, okej, du har de fattiga, du har medelklass, du har upper class, och sen har du liksom monarker och kändiskapet, och ja. Och sen har vi de här, the elites, multibiljonärerna också. Men de är så osynliga. Det är bara nu vi börjar prata om dem. Men de har ju alltid varit där. Men let's backtrack. Att kändiskap var som en grej att eftersträva. Att man är känd så är man direkt smartare, vackrare. Det luktar bättre. Jag vet inte. Det är bara sån här grej man projicerar. Man var känd. Och det är lite som att den här teknologin som finns idag har verkligen bara fällt ridån, eller vad man ska säga. Det blir som ett magitrick som man börjar förstå lite hur det sitter ihop. För alla idag är en figur på sina Snapchats, Instagrams, Facebooks. Och nu med TikTok. Vem som helst kan bokstavligt talat bli känd för vad som helst. Att bli känd verkar börja bli nästan som något väldigt trivialt.
Ja.
Och i det så finns det något sånt där, nej vänta nu ett tag, det var som en sån kedja som har brutits loss lite grann. Och jag tror det är sån här processer, och därför säger X-faktorn i teknologin, jag tror det är sån här processer som gör att kidsen kan bara, vad säger som vi skriver historia idag? Och så bara går de och gör det. Och de kallar det en story på sin Instagram.
Ja, alltså för allting går ju så jäkla fort. Allting går så fort. Och grejen är alltså framförallt med TikTok, om ni inte har det, gå in och kolla, det är rätt underhållande, för det är verkligen allt. Vi har ju sett allt mellan liksom 70-åringar som är utklädda till diverse saker som låtsas rida på varandra, till helt fantastiska dansvideor, till matlagningstips, till IT-consulting. Alltså allting existerar på det här TikTok. Men grejen är att är du beredd att göra någonting riktigt, riktigt, riktigt galet så kommer du bli känd. För filmar, lägger upp, det kommer spridas som en löpeld. Gör du ansträngningen också? Det är ju som de här små pojkarna, jag ska ta reda på vad de hette sen. Men det var ett gäng pojkar i någon stad i Afrika som hade gjort ett klipp på Chris Hemsworth senaste film som heter...
Minns inte, någon actionrulle.
Ja, det är en actionfilm. Jag tror att många av er har sett den redan. Men de gjorde en egen version av trailern, tror jag. Och så hade de skrivit, oh, sjukt bra är det, riktigt, riktigt bra gjort. Och så hade de skrivit, ja men snälla dela det här. Efter 2 dagar hade de 10 miljoner tittare. Mm. Och de här pojkarna, med största sannolikhet så kommer de här ha ett decent liv från och med nu.
Mm.
Det såg inte ut som att de hade det särskilt fett där de bodde. Men med största sannolikhet, vet, Chris Hemsworth börjar ju dela det här också.
Ja.
Gigantiska Hollywood-kändisar, bara wow, look at these amazing guys. You did the trailer better than I did. Amazing. Och alla blev delade.
Och det är kids. Det är kids med teknologi. Det är de här nya briljanta kidsen som kan den här teknologin som ingenting. Och så kan de, du vet, världen blev bra mycket mindre. Alltså de snackar om Hollywood och en liten afrikansk stad någonstans där många barn leker. Mm. Men det jag tror att I can't overstate it enough. Det finns något väldigt djupt som händer här. Vi håller på att bryta loss i universum. Vi håller på att skapa verkligheter som var totalt omöjliga för bara 5 sekunder sedan. Och jag tror det där bara fortsätter. Så ju mer vi försöker hålla kvar vid historia och postmodernistiska idéer som lät väldigt bra och är bra och var bra. Men idag är vi på en helt annan front.
Mm.
Måste drömma stort. Jag menar Elon Musk till exempel, som alla, vi tittar på honom som han vore en utomjording. Vi borde alla tänka som honom. Om vi gjorde det så hade vi haft en helt annan värld. Och där finns det plats för allt från det mest iskalla vetenskapliga, kvantitativa, du vet.
Mm.
Ren logik. Och det mest varma, humanitära, altruistiska, sociala, psykologiska och till och med religion. Jag tror religion kan få plats där hur lätt som helst. Vi måste bara ta samtalen och börja, you know, våga. Just do it.
Jag kan fasen inte släppa. Det här är så himla logiskt egentligen. Men jag kan verkligen inte släppa det du sa om... Det spelar ingen roll var de dåliga idéerna kommer från om de är dåliga. Och fasen, och det är så rimligt och det är så logiskt, men det är ju också så sant. Att men sluta ha respekt, för det spelar ingen roll var hedersmord kommer ifrån.
Mm.
Det är skit.
Mm.
Om det är muslimerna som håller på med hedersmord, ja men då måste vi prata med de här. Då måste vi få bort den här skiten. Mm. Då kan vi inte täcka under det med att det är för att de är muslimer och religionsfrihet. Vi måste bort med den skiten.
Mm.
Och kollar man tvångsäktenskap i Indien. Ja. Nej, ta bort den skiten.
Könsstympning.
Ja, könsstympning, precis. Också ett sånt exempel. Mm. Nej, men det spelar ingen roll. Sluta diskutera över vad det kommer ifrån och vad anledningarna är till att existera. Skit i det. Mm. Försök jobba bort det istället. Mm. Och det var ju som vi satt och lyssnade på, när vi satt och kollade på den här, om det var Opinion Live eller var det Debatt? Belinda Olsson heter hon, tror jag. Eller om det är någon annan. Men det var i alla fall på, vi satt och kollade på Svenska Nyheter här. Och då var det Hanif Bali och så var det, oh, jag kommer inte alls ihåg vad någon av dem hette. Lars Trädgård, det var en debatt. Men där de pratade om hela Black Lives Matter-rörelsen. Och det var så uppenbart, för det de satt och tjafsade mitt emellan över. Det kastades pajer hit och dit över att Sverige vilar på en rasistisk grund. Vi var de första att exportera Rasbiologiska institutets idéer. Och Sverige är si och så dåligt. Ja, men USA är si och så dåligt. Och man bara satt och kastade paj fram och tillbaka om hur man ska definiera ordet rasism. För det var också, ja, men det kan finnas rasism från svarta till vita. Nej, men det tycker inte jag att det kan göra. Jo, men det kan det. Det var bara så här, paj. Mm. Till slut när den här killen i vita tröjan, som tydligen hette Dave, som gjorde en interrupt i demonstrationerna i Göteborg. Han sa det, han bara, ja, han fick de avslutande typ 3 minuterna. Om ens det, där han bara säger, ja, jag tror att vi inte får glömma bort vad som är problemet egentligen här. Mm. Det här är, rasism är fel. Mm. Så vi ska demonstrera för det. Mm. Och det var så här, man knöt ihop alltihop och det är exakt det där. Om en svart hatar en vit, är det rasism, då är det fel. Om en vit hatar en svart, då är det rasism, är det fel. Det spelar, kan vi bara fronta det där? Kan vi bara säga att det är en dålig idé vart den kommer ifrån och sen jobbar vi utifrån det?
Exakt, och att ha, you know, att tänka som ett offer eller ha det blir bara fel från första början. Du vill inte halta in i matchen. Du vill springa in med huvudet högt. Så låt oss alla bara förstå historien bättre och förstå den, ha empati, du vet, bara som vi alla. Jag tror väldigt få är rasister, men det, allt det som gör dig icke-rasist, bara främja det lite. Behöver du tänka på det så mycket mer. Bara var en decent person.
Jo, men det som var så intressant i den här debatten också, som vi tittar på, var ju att man märker, precis som du sa, man märker att människor börjar vara trött på den här retoriken av att man inte svarar direkt på frågan, utan man bollar om, man gör rätt och man börjar prata om sitt parti.
Ja, alltså man börjar varenda fråga med, alltså jag är så trött på den här konversationen eller diskussionen, eller jag är kränkt just nu, och sen börjar du prata. Det blir inget sägande först, men det går inte till kritan, men samtidigt de har hört det nu, folk är trötta på att höra det där.
Jo, men det är det där jag börjar tro också, för det där är första gången Hanif Bali och Lars Trädgård, båda två är ganska liberala, och Lars Trädgård är historiker och författare, var det?
Var det? Ja, antagligen.
Något åt det hållet. Han är historiker i alla fall, och Hanif Bali var väl tidigare medlem i Moderaterna, tror jag, oklart om han fortfarande är med där. Men de rösterna har inte riktigt tidigare fått komma till tals på det sättet som de gör idag. Och det var väldigt uppenbart när hela den här retoriken runt, jag känner mig kränkt och jag är så trött på att prata om de här sakerna. Alla man märkte hur de bara ryggade så här, det är inte nu igen. Nu pratar vi om ett reellt problem här. Nu låt oss inte liksom.
De var ju 6-7 i panelen eller vad det var. Alla andra hade ju en konversation. You know, alla höll på att bolla idéer. Men alltså, inget fel. Jag tycker om att hon tjejen var där och gav sin, men hon blev den, hennes ord blev minst, det blev bara retorik mer än konversation. De andra hade en dialog, en intressant dialog, konversation.
Ja, hon fokuserade mer på retoriken, mindre på innehållet, medan de andra fokuserade mer på innehållet och mindre på retoriken. Och det där, ja, jag vet inte.
Det är bra där. Alltså, alla svenskar borde kanske bara använda den devisen. Liksom, är det retorik eller är det konversation? Och då kan man ganska snabbt bara urskilja alla debatter. Liksom, nej, det har jag hört i 5 år nu. Kanske borde, you know, ändra upp.
Ja, men om man önskar sig bara liksom, för det var en grej som du har gjort mig väldigt påmind om sen jag kom hit, men du säger alltid att jag är PK-skadad. Och jag har inte riktigt förstått, men alltså jag har kunnat ana vad du har menat, men när vi tittar på den här debatten igår, där kunde jag verkligen förstå vad du menar med när du säger att jag är PK-skadad. För det var ju en kille där som förut var en polare till dig.
Jag var på en fest med honom.
Ja, men du har träffat honom. Han jobbade för Malmö.
Någon ungdomsgrej.
Ja. När han började prata om varför, jag tror att kontentan han ville komma till var att det är skillnad på när en vit hatar en svart kontra när en svart hatar en vit. Jag tror att det tog honom 5-6 minuter att förklara i alla de här fantastiskt fina intersektionalitetstermerna och patriarkala strukturtermer och det ena med det tredje. Där han bara snubblade omkring här. Det kändes som att han zigzackade på en skridskobana. Och bara sladdade omkring fram till att liksom, men det är ändå behjälpligt han lyckades ta sig fram till målet. Och grejen är, det där, exakt som han gjorde, måste du göra i Sverige idag.
Mm.
För annars så blir du avbruten innan du ens nästan har kommit till punkter. Det är det här jag kritiserade tidigare, man kommer aldrig till poängen. Jag hade önskat att vi bara kunde hoppat över hela idén om att, kan vi bara alla enas om att vi hatar rasism? Bra, okej, då går vi till kärnan. Man håller inte på att märka ord på vägen dit. Mm. Om man råkar säga, vad vet jag, zigenare istället för rom. Och där blir det ett sånt helskottans liksom, liv.
Who gives a shit?
Nej, men du, alltså, det är ju samma sak som att säga n-ordet.
Det är också ett ord. Du ska inte frukta ord.
Nej, men där är det ju samma sak. Men just det här, dit jag ville komma är när man börjar märka ord på vägen dit. Om någon råkar säga zigenare, man har ett fantastiskt budskap i den, så säger man, och där kommer zigenare. Ursäkta, jag måste faktiskt informera om att det finns ingenting som heter zigenare. Det är ett förtryckande ord som bla 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 bla. Alltså man är så trött.
Jag menar inte så, jag menar det här. Så jag fortsätter.
Nej, men det funkar ju inte. Det är ju där liksom allting hoppar på. Det blir ju som en jäkla snöboll som börjar rulla så fort man råkar säga ett fel. Och det är därför jag förstår han, din bekanta, att man måste ta hela den här vägen runt för att inte bli påhoppad innan man ens har börjat.
Mm.
Det måste vara så, det är så jäkla elitistiskt, inser jag nu. Det är ju så fruktansvärt. Det är som tröttsamt och det är verkligen, det är fasen elitistiskt på riktigt. Där har du noll och ingen möjlighet att komma in som om du inte är liksom fullständigt svensktalande.
Alltså som princip så borde vi ha en standard av kunskapen. Alltså om befolkningen, om det är för komplext för att gemene man ska förstå det, så är det inte tillräckligt bra förklarat. Och om gemene man är tillräckligt dum, är så dum att han inte förstår det, då är det inte tillräckligt bra samhälle. Vi måste lyfta upp gemene man så att de kan förstå vår minimumstandard av information. Och det jag känner nu är att det finns en konstig blandning av elitism i språk och folk, socioekonomisk bas. Att det har bara blivit kaotiskt. You know, vi skulle göra så mycket bättre än det här. Vi går runt som hörner utan, I don't know, it's just stupid behavior.
Ja. Vad sjutton var det vi pratade om innan nu?
Om alla deviserna, alla intersektioner, ja, elitistiskt språk.
Ja, men att det är sånt, ett elitistiskt språk. Att man jag vet inte. När språket blir så himla balanserad på en väldigt, väldigt tunn tråd.
Mm.
För så fort du säger någonting som inte riktigt är sant, då får du inte längre prata. Utan då blir du kastad in i ett kvinnohatarfack, manshatarfack, kommunistfack, rasistfack. Det ena med det tredje.
Mm.
Och jag kan också känna att det blir så himla paradoxalt i att när det kommer till de människorna som oftast pratar om öppenhet och tolerans och att som lyfter de här ofta socialdemokratins frågor, man lyfter upp folkrörelser, man lyfter upp så här Black Lives Matter, man lyfter mycket upp MeToo, man lyfter upp folkrörelser. Det blir ju också så himla paradoxalt i att det är de människorna som är de vassaste på retoriken. Att så fort man säger någonting som inte riktigt passar in i det samhället vi lever nu och den liksom verbala elitism vi har. Om man inte riktigt passar in i den, då har du inte en talan.
Mm.
Och det här märker man jättetydligt på till exempel Facebook-inlägg. När man ser att uppenbart den här personen har svårt med svenska språket. Och det kan vara svenska 70-åriga gubbar som inte fick en ordentlig utbildning när de var små. De gick i folkskola i 6 år, sen fick de inget mer. Att när en sån person yttrar sig på till exempel Facebook, kan det skrivas ut väldigt klumpigt och slarvigt, och så försöker man inte förstå vad det säger, vad den personen säger, utan man bara förkastar den med du är en rasistisk gammal gubbe, idiot. Istället för att kanske läsa lite mellan raderna att den här människan har inte det språket som krävs för att man ska kunna ha en nyanserad bild av det här. Ska vi börja radera ut alla människor som inte förstår sig på den här extrema retoriken, då har vi raderat ut varenda invandrare, varenda person, outbildad person över typ 60. Vi har raderat ut en oerhörd, ja, och alla under universitetsålder också för den delen. Det blir en väldigt, väldigt liten minoritet till elit kvar, men det är också de som styr hela samhället och vart det riktar någonstans.
Mm. Ja, du har rätt. Ja, det är väldigt, väldigt synd det där. Det är lite synd, för jag tänker på alla invandrare som kommer till Sverige och, you know, man blir så glad, men samtidigt så kommer man få svälja väldigt många, hur ska man säga, det blir inte lätt. Det blir inte lätt, svårt är svårt som det är. Man har liksom 5 olika sätt att skriva G-ljud. Och sen finns det, på det finns det ett visst sätt att prata som kommer öppna vissa dörrar för dig. Nu pratar jag om Sverige, right?
Mm.
Men jag tycker det här går tillsammans med det andra. De bara satt massa tak för intellektualitet och kunskap. Och i det så har de bara stängt dörren för intellektualitet och kunskap. Så universitetet idag är inte vad det betyder. Vad det alltid betytt. Jag menar, ett symposium, ett möte mellan vetenskapsmän där de kan diskutera och prata om absolut vad som helst. Det handlar om att bolla idéer. Det fenomenet idag skulle ju ses. Finns det ens tillfälle för det ens? Utan att någon ska börja med en massa titlar och tabuteman. Du får inte se det ena, du får se det andra. Varför ska man vara intellektuell då för? Bara går man in i något gäng? Det blir gängmentalitet.
Och det kan låta mycket som att vi gnäller här. Och kanske i synnerhet jag när man sitter och... Att Sverige är si och Sverige är så. Jag tror att det är väldigt många som inte ens känner igen sig i den här bilden. Men jag vet inte. Det blev väldigt intressant att se det ur ett annat perspektiv. Att nu har jag varit borta i snart 8 månader. Och 5 dagar är det faktiskt, 8 månader. Vad tiden går. Men att titta tillbaka på Sverige genom den prisman. Genom det man har upplevt här igenom. Och jag har verkligen kunnat... Det som har varit intressant är att jag har kunnat förakta svenska feministrörelsen likväl som jag har kunnat buga och verkligen buga och bocka och ta av hatten inför den i samma veva utifrån det jag har sett här.
Mm.
För jag kunde känna mycket i Sverige att... Ja, men jag vet inte, jag kunde känna att det var trist med interaktioner mellan män och kvinnor, att det blev så himla försiktigt. Ja, men att det är fullständigt oacceptabelt att någon skulle vissla på dig efter gatan. Eller att någon skulle stanna dig på gatan och säga, oj vad fin det är, ska vi ta en kaffe?
Mm.
Det här interaktionen mellan människor försvårades och har ju kanske också alltid varit väldigt svår i Sverige.
Mm.
Med tanke på den kulturen vi vilar på. Men där kunde jag sakna lite grann den här liksom naturliga spontana interaktionen mellan män och kvinnor. Mm. Och har inte alls kritiserat det här visslandet på gatan särskilt. Avsevärt mycket. Fram till att jag kom hit.
Mm.
För att när jag var i Italien till exempel. Där visst var det män som visslade på en efter gatan. Men det var så respektfullt på något sätt. Att det var mer än så här. Oj.
Och det är mer elegant.
På något sätt. Och framförallt var det inte så mycket. Det var några gånger det hände under dagen.
Mm.
Men när man är ute här. Tar jag en promenad här. Det är på en nivå där det blir riktigt obehagligt.
Mm.
Och då kan jag verkligen känna att man kan, jag har pratat om det så mycket den senaste tiden och jag tror att det är en sak som bara landar i mig mer och mer, att och det här kanske är så vedertaget för alla människor, men just det här att du betalar ett pris för allting. MeToo är inte bara bra, du betalade ett pris för det. Sen kan det vara ett väldigt billigt pris och det kan vara ett väldigt dyrt pris, men du är fortfarande värt det, och det får vara upp till människor att avgöra. Och samma sak betalar vi ett pris nu för Black Lives Matter. Vi vet inte riktigt vad det är, och vi får se om vi tyckte det är värt det i slutändan. Men du betalar ett pris för allt. Och jag tror att mycket till så det ser ut i Sverige idag, med till exempel interaktionen mellan kvinnor och män, det är priset vi fick betala för att ha den feminismen och den jämställdheten vi har i Sverige idag. Och grejen är att jag tyckte att det priset har varit för högt i det avseendet. Mm. Fram till att jag kom hit. Och när jag gick på gatan och gick förbi en byggarbetsplats, när det blir liksom 30 vuxna män initialt tystnar och sen börjar en storm av liksom busvisslingar och otaligt många spanska ord som jag inte riktigt förstår. Jag vill ju gärna ha med dig där. Du märker ju på mig att jag blir väldigt obekväm i de där situationerna.
Mm. Jo, absolut. Absolut. Och det trista är att sånt där börjar när tjejerna är 12 år och framåt.
Ja, det är verkligen 12 år och framåt. Det är verkligen barn som det här börjas med. Och det är ju det som är så himla... Det är grisigt och det är väldigt gammalt kvar här. Mm. Och sen, som sagt, efter MeToo så blev det bevisligen betydligt mycket bättre. Alla tjejer jag pratat med har berättat.
Jag tror de satte en lag nu, typ förra året, att man kunde få böter om man busvisslar och sa grejer.
Kan man få böter för det?
Jag tror man, från och med nu nyligen, så yes. Men det är del av samma rörelse, MeToo och det.
Ja. Vad frågan?
Hans värmedyna, den han värmer upp i mikron.
Jaha, Ignacio har kommit in här och frågat efter värmedyna. Det är ungefär 13 grader inne i vår lägenhet just nu.
Yeah, det är kyligt, babe.
Ja, det är aningen kyligt, onekligen. Nej, Igna kom in. Vad var vi inne på? Nej, men mer bara... Nej. Det vi diskuterade innan i alla fall var att man får betala ett pris för allting.
Att feministrörelsen rättfärdigar sig själv i kontrast i Chile, i Sverige.
Just det. Att det var väldigt mycket som MeToo gav här i Chile och också gett säkert mycket i Sverige också. Men det är bara att i den lilla bubblan jag har befunnit mig i så har jag märkt det ur en mer negativ aspekt. I det sociala rummet, i mig själv, så var MeToo-rörelsen helt fantastisk. Och jag insåg mycket saker och jag fick komma till ro med väldigt mycket. Också ganska jobbigt. Men jag fick komma till ro med mycket saker i mig själv genom MeToo. Men på ett samhällsmässigt och större plan så vet jag inte om jag tyckte att det priset vi betalade var värt det. För jag är rädd för den rekylen som eventuellt kommer.
Well, jag separerar båda två. Absolut, de kanske stod under samma flagga en tid, men tiderna förändras och det som MeToo gjorde sin grej, och jag tror det är positivt. Men sen måste man vara väldigt försiktig, för jag tror det var där det började gå väldigt isär, för helt plötsligt kunde vem som helst bli en våldtäktsman och vad det anklagar, och det blir ett maktskifte. Det blir liksom, men där jag tycker är riktigt störigt är när det går, när det clashar med vetenskapen. När det du predikerar är bevisligen fel. Men det låter bra. Det är väldigt lat. Och jag säger det med den största ärligheten. För jag förstår exakt hur man tänker. När man har den där retoriken. Och du vet, kanske har utbildat dig. Och det, hela samhället säger att du inte ska komma någon vart. Och dina föräldrar säger att du inte ska komma någon vart. Och sen är plötsligt har du en utbildning och har en åsikt och det är med tiderna och du, historien bevisar att du har rätt. Det här är det som är rätt. Det här är det kristna att göra. Det, liksom allt det här är bara allt genom gott in your mind. Och du märker inte av att du begår massa fel i diskussions när man har en debatt, strategier och etikett för en konversation och en debatt. Du bara trampar över allt det där. Och om det har validitet, alltså om det har verkligen vetenskapligt grundat det du säger, om det bara är en studie som någon gjorde för en, för liksom, du förstår vad jag menar. Det finns en viss kunskap här och jag tror det är bra mycket lättare att bara kalla någon rasistiskt eller någonting är sexistiskt istället för att förstå mekanismerna bakom. Och därför vetenskaplig teori tror jag är så himla viktigt, speciellt nu framöver till de yngre generationerna. Vi måste kunna ha en viss metod för att kunna urskilja vad som är ren fakta och bara nonsens.
Ja, men också vad som är åsikter och vad som är fakta. Och det var det Alexander Bard pratade om i den här podcasten vi tittade på sist. Att helt plötsligt genom internet har ju arenan blivit så stor att det är inte längre, nyhetsrapporteringen är inte nödvändigtvis längre TV4 klockan 8 på kvällen.
Mm.
Utan du tar din nyhetsrapportering från olika obundna eller bundna politiska debattörer som pratar på nätet, och helt plötsligt så har du ju en, ja men som Alexander Bard formulerar, att du har en helt plötsligt generation med outbildade, som han kallar 40-sar, som aldrig har läst en bok i hela sitt liv, som helt plötsligt ska ha ett expertutlåtande om Black Lives Matter, som aldrig överhuvudtaget har satt sig in i vad som hände i USA, som inte kan någonting om historien. Och jag säger inte att det är så, de kan ha stora kunskaper också, men det är inte riktigt de som kommer fram, och de har inte legitimiteten, de har inte på pappret den kunskapen som krävs, och framförallt är deras argument så ihåliga, många av dem, och det är bara floskler, vilket talar ännu mer för att de sannolikt inte har satt sig in i historien, för det är ingenting de verkligen så här brinner för att proklamera. Och det är det här jag kan bli så provocerad över människorna i Sverige idag, som har sån extrem godhetsnarkomani, som David Eberhardt skrev en bok om, I godhetsnarkomanernas land, tror han heter. Han eller Ann Heberlein som har skrivit den. Men att man har den här godhetsnarkomanin, att man inte längre jobbar ordentligt för någonting. Mm. Och det är det här som jag också, jag har ju berättat det här vid något tillfälle, jag hade ett jobb där vi efteråt, ja men vi gick på AV, och jag hade varit och det var precis när jag började på det här jobbet, och det var jättemånga personer där som jag var ganska långt ifrån politiskt, när vi började prata om till exempel migrationspolitiken, hur man skulle göra med den, så var vi väldigt olika, och de mer åt vänster och sa att vi ska öppna gränserna, vi ska ha det öppet, vi ska släppa in alla som kommer. Varpå jag sa, jag är för rädd. Jag tror inte på det systemet. Jag tror inte att det är så vi kan göra det. För det kommer komma en backlash. Jag hade önskat att vi hade kunnat göra det. Jag hade önskat att vi kan skapa ett samhälle där det är möjligt. Och jag hoppas på det, men jag tror inte att vi är där än.
Mm.
Och jag blev ju klassad som det ena med det tredje. Men vi hade fortfarande konversation. Men grejen är att vi på det här lägret, eller på det här jobbet jag hade jobbat, hade vi... Jag hade en afrikansk kollega som inte pratade särskilt bra svenska. Det var blandning mellan franska och svenska och lite engelska. Fantastisk kille. Så jag direkt, men det är klart du ska hänga med på AV. Och det slutade med att de här personerna som pratade om de mest öppna gränserna är de som tyckte det var mest provocerande att jag tog med mig en person som inte pratade ordentligt svenska, även om de kände honom och var kollega med honom också. Så det slutade med att jag är klassad som rasist, men det är jag som sitter och pratar med personen som inte kommer från Sverige, som bjuder in den i den svenska gemenskapen. Och jag är så less på den där skithycklandet. Liksom, om ni ska stå och prata om Black Lives Matter, då får ni för fasen läsa på och göra det ordentligt. Och ni måste i så fall också brinna för det. Förlåt, det är klart att all form av stöd är bra. All form av liksom support är bra. Det är viktigt. Men om du ska ha ett expertutlåtande, om du ska ha en åsikt om någonting. Så återigen, sa du förra gången, du kan inte ha åsikt utan insikt.
Well, och där... ligger vårt dilemma. För när du bor i västvärlden och du har i-problem, i-landsproblem, så har du på sätt och vis icke-problem.
Om problemet är ett i-landsproblem.
Yes. Men vad du sa var, om du inte har kunskap så har du ingen insikt.
Du kan inte ha åsikt utan insikt.
Right. Och vad gör du när du inte har insikt om världens rasism, till exempel?
Sannolikt så kommer man börja gå in och kolla på kommentarsfält. Man kommer kolla in på nyhetsrapportering. Och den nyhetsrapportering som sannolikt många 15, 16, 17, 18-åringar tittar på idag är olika influencers. Och det är den informationen du kommer ta dig till.
Så vi balanserar på en konstig sjötråd, I guess.
Jag hade ju en idé som jag berättade för dig igår om att man skulle skriva en bok. Väldigt mörk bok där. Men skriva en bok om alla diktatur, eller liksom många diktatorer genom historien.
Mm-hmm.
De liksom riktigt rötna äggen. Och skriva alla saker som de gjorde bra för landet.
Mm.
Hur de kom till makten, det vill säga... vad gjorde de för saker som var bra för landet som gjorde att de lyckades komma till makten eller behålla makten under väldigt lång tid, exempelvis Pinochet. Och att sen avsluta boken med lär dig känna igen den här typen av retorik, lär dig känna igen den här typen av ledare. Bara för att det ser väldigt fint och bra ut på ytan behöver det inte betyda att det kommer vara det på längden. Och det är lätt att blicka åt högerfronter och känna rädsla därifrån. Medan jag säger öppna blicken åt alla håll. Du kan inte bara stänga in dig och tro att det är NMR som är det stora hotet och faran i Sverige framöver, utan jag tror att det där kan komma från precis alla håll. Lär dig känna igen retoriken, lär dig förstå vad människor säger.
Ja.
Och det är samma sak att, men till exempel Jonas Sjöstedt för Vänsterpartiet, och det kan man tycka är rätt och fel liksom, beroende på vad man har för ideologi, men han står och säger att H&M ska vara stat, alltså det ska inte vara privatägt längre, det ska vara statligt finansierat, att jag kommer inte riktigt ihåg vad han sa, men kontentan för mig var att du skulle förstatliga större svenska företag. Och det kan man tycka är rätt. För mig tycker jag det är helt galet.
Nej.
Jag tycker naturresurser ska vara
förstatliga.
Men om du har ett eget företag så ska du ha möjlighet att kunna växa och bli stor och allt det här. Men lär dig också förstå vad den där retoriken innebär. Att du kan inte rösta på Jonas Sjöstedt om du tror på en fri marknad till exempel. Du kan inte rösta på Vänsterpartiet om du har en idé av en öppen ekonomi. Och om man inte förstår vad det faktiskt innebär att förstatliga väldigt många privatägda företag, då måste man vara lite mer återhållsam. Och där ligger en jättestor börda på framförallt samhällskunskapslärares axlar i Sverige idag. Det vill säga jag själv.
Right. Well, där igen. Det där är absolut ett tema som skulle kunna debatteras. Men samtidigt tror jag att det här går lite i det jag snackar om. Att jag tror vi i framtiden kommer inte ens behöva prata om det här. Jag tror att alla stora företag borde på sätt och vis förstatligas till världen. Och att alla de pengarna går till världen på ett mer effektivt sätt. Men samtidigt, ekonomin diversifierar, man vill ha expandera. Det blir, alltså, jag är ingen expert på ekonomi heller.
Nej, men då är det där du och jag har olika. Det är där du och jag har olika sätt att se på hur man når största framgången. Det är där din och min politiska åsikt skiljer sig åt. Mm. Att du tror på ett förstatligande, ett eventuellt världsligt förstatligande av olika företag. Jag har jättesvårt att se hur det skulle gå till. Men du sa att vi ska drömma stort. Så om vi bara ska ha en fiktiv värld där alla liksom större företag är förstatligade. Jag tror att problemet är där att du har svårt att hitta en morot till att varför ska jag ägna hela mitt liv på om inte jag har en enorm profit själv för det här. För jag tror inte att människan är tillräckligt god för att göra saker för bara egen vinnings skull.
Jag tror människan håller på. Jag menar, Elon Musk är ett exempel på en sån människa. Han tänker skapa ett internet till hela världen så att vi inte liksom kan hoppa över allt det där. Att människan från och med nu bara har internet. Boom. Vi snackar inte ens mer om det. Next. Vi kommer inte köra bilar heller. Vi kommer bara sätta oss i våra robotbilar. Vi kommer köra från A till B och vi kommer kunna göra andra grejer över tid.
Jo, absolut. Men det är fortfarande den här saken att jag tror inte att jag tror att en stor drivkraft till Elon Musk är kändisskap och pengar. Jag tror att det är en av de stora, och vilket är fantastiskt. Han gör jättebra grejer, men det är därför man inte får förringa. Man får inte förringa ekonomi som en morot till stora framgångar. Jag tror att de största framgångarna vi har i världen, alltså mediciner, tekniska lösningar, civilingenjörskonst, grundar sig väldigt mycket i pengar. Vad man säger, vad man vill om det eller inte, om man tycker om det eller inte, men det är det bästa vi har hittills. Och jag tror inte, som sagt, att människan är tillräckligt god att göra saker. Det är ju som i Kuba. Du har ju sagt det själv att jag älskar att åka dit, det är en fantastiskt land, men om jag hade varit tonåring i Kuba idag så hade jag försökt dra därifrån.
Absolut.
Och det tror jag är just av den anledningen att de vet att det finns väldigt lite till framtid för dem, och det har ju sina orsaker. Det har, ja.
Fast, det här kommer låta utopiskt, men jag har alltid känt att det här spelet som jag måste spela för att funka i den här världen, jag tycker det är ovärdigt människan. Jag tycker jag som människa, eller vi alla som människor, skulle kunna göra något helt annorlunda. Med tanke på vad vi har varit och vad vi är idag. Vi hade medeltiden för bara en sekund sedan. där folk blev torterade och lemlästade och det fanns, alltså det, med tanke på hur långt vi har kommit, varför inte tro på något annat där det inte bara är tävling och jag går for mine och money och att ja, ju mer egocentriskt och egoistiskt och rikt du är och du kan, desto bättre lyckad är du i världen. Jag bara tänker, vad fan är det människan handlar om? Skulle du inte kunna göra något annat? Som du säger, människan är inte så god. Tänk om jag lovar dig att människan är så god.
Historiskt ser det ju inte riktigt ut så.
Låt oss skriva en ny historia. En story at a time.
Det är ju jättesvårt om vår biologi strider mot det. Alltså, och det är det här jag menar med det, det här problemet ligger i. Alltså, Anders Hansen berättar det här fantastiskt, den här neurologen, i sina böcker. Han säger det att om ni har svårt att förstå er på verkligheten idag, om det fenomen ni tycker är svårt att gå tillbaka x antal tusen år i tiden och titta på hur hjärnan fungerade då. För det är inte mycket som har förändrats i våra hjärnor. För 10 000 år sedan så slog vi ihjäl varandra på savannen. Det är vår natur. Alltså det låter jäkligt rått. Och vi har civiliserats extremt mycket. Men det finns väldigt mycket delar kvar av oss som är jag, mig, mitt, min familj. Och det är därför, liksom, det är som Aron Flam pratar om i sin podcast, att socialism funkar alldeles fantastiskt i en grupp på ungefär 150 personer. Att, för där äger du ingenting, utan alla stammen äger allt. Men så fort det börjar bli för stort och oövergripligt, så är det svårt att hantera. Ja, men det är svårt att, om du inte har ett relationellt band till personer, det är därför det är svårt att höja skatterna i USA. För att vilar inte på en grund som till exempel i Sverige, som handlar om att vi ska hjälpa varandra från början. För Sverige har också varit så extremt fattigt. Att, ja, det där är ju en annan historia i sig. Men Sverige vilar på en grund sedan typ 50-60-talet, när vi började med hela folkhemsidén. Vi måste få bort fattigdomen, vi måste liksom samlas, sätta oss tillsammans. Hur ska vi sköta det här samhället framöver? För vi måste. Och även om utifrån hur egoistisk du än är, även om du sitter med de största ekonomiska pengarna i världen, att sitta ensam i sitt torn är inte kul. Du vill ha det fint omkring dig, och du vill inte ha stora galler och grindar. Du vill kunna gå ut på gatan som en vilken person som helst. Det är där jättemånga kändisar kommenterar med Sverige hur underbart det är att vara där. Jag tror att det var någon av de här gigantiska kändisarna som hade gått ut på gatan i Sverige, och det var just så pass att någon hade kommit fram, och den här kändisen bara kändes som att ha ett vanligt liv igen.
Wow.
Ja, men och just för att svenskarna är så, ja, det ligger ju många orsaker och anledningar i det där.
Vi är ganska sunda i skallen till att börja med.
Men vi är sunda, men vi är också försiktiga. Vi är rädda för att störa. Det finns också idén att du ska inte tro att du är något i den, och därför går man inte fram. Det finns jättemånga orsaker, men det finns också något väldigt fint i det där, som är att du är en människa på jorden lika mycket som vi är. Ja, återigen, man får betala ett pris för allt, men det finns väldigt mycket fint med det man kan plocka ut.
Jag tycker det är rätt attityd. Som sagt, nu kändisskapet har blivit en, the jig is up. Vi är inte samma sak som det var innan. Innan var ju en rockstjärna en mytologisk figur. Man fick ju bara höra om dem då och då, bara på radio och så vidare. Och nu, nu får vi följa dem när de är på toaletterna.
Förlåt, jag måste bara återgå till det vi pratade om innan med med att man slaktade personer på savannen. Jag ursäktar inte människors beteende genom våran evolutionära vårt evolutionära arv och vårt biologiska arv, men jag tror att vi måste vara medvetna om att det här arvet existerar för att kunna göra någonting emot det. Hänger du med? Att förneka och förringa existensen av de här, vad våran hjärna fortfarande är, då kommer vi aldrig komma till grundproblemet. Och jag tror att mycket löser sig genom bara medvetenhet, kunskap och självmedvetenhet.
Och en viss kollektivism tror jag också. Jag tror vi behöver varandra. Jag är ganska säker på att vi behöver varandra. Det du sa, att socialism funkar i små tribes. Well, det var så vi levde under många tiotusentals år. Och det finns stammar idag som har ritualer av att bli av med saker och ting. För de bara säger att man ska inte ha för många grejer. Och jag tror att världen behöver att vi alla, det är rätt tid att vara hippie helt enkelt. att vi alla behöver inte så många grejer. Sverige har redan gått in i det med minimalism och hur vi lever. Så som sagt, Sverige...
Vad har det med våran biologi att göra? Kollektivism, vad menar du med det?
Att vi behöver varandra. Att allting är inte bara survival of the fittest. The fittest är de som håller ihop.
Ja, men om jag säger liksom att jag inte berättigar det här beteendet idag, kunskap, utveckling, självmedvetenhet. Hur kopplar du det till... vad sa du?
Ja, det går ihop. Det går ihop. Det går inte emot det du säger. Vi behöver det också. Jag tror att inse så här, att inse allt det här är just arbetet du gör som individ. Och sen utför du det i kollektiv.
Jo, men absolut. Och det där talar inte mot varandra. Men det jag menar är att det kollektiv är på 150 personer, inte på 10 miljarder. Det är därför det blir väldigt svårt att göra hela världen som en gemensam spelarena när vi vilar på så olika grunder, när vi har så olika kulturer, och att se med världsekonomi. Hur ska du kunna göra det? Och framförallt om du skulle ha en, alltså världsföretag och världslöner. Varför ska människor överhuvudtaget kliva upp på morgonen om du får pengar från staten dagligen bara för att existera?
Well, Sverige funkar lite så.
Med lönerna eller vad då tänkte du?
Ja, du kan vara en, som min brorsa hade så sagt, du kan vara en parasit i systemet i 30 år och ingen kommer stoppa det.
Alla kan inte vara det. Det där grundar ju sig i att det finns väldigt många som har gjort sitt jobb och som har betalat sin skatt, och det är därför det där fungerar. Så att om det ligger redan pressat i Sverige som där, att om du lever på som parasit, och det där är vidrigt. Människor som lever på, är man sjuk, har man olika bekymmer, problem som gör att man inte kan jobba, så tycker jag att det är fantastiskt fint att Sverige inte bara ratar ut de människorna och kastar ut dem på gatan, utan man hjälper dem genom bidrag, och det är fantastiskt. Men grejen är att vi kan inte ha ett bidragssystem för alla människor. För att återigen, liksom, vi har 10 miljoner människor i Sverige, att ha ett styre där vi alla ska ha lika. Ja, det var fantastiskt, men jag tror inte att det funkar så.
Ett existensminimum. Jag tror pengarnas, alla förmögenheter i världen håller på att delas upp på sätt som de aldrig har gjort sina. Jag tror vi är på väg dit. Jag tror inte det är särskilt radikalt det jag säger. Jag tror...
Som det är i Sverige. Det är ju existensminimum. Det finns ju en sån.
Vad menar du?
Att det finns ett existensminimumlön. Alltså ja. det finns en standard som du går inte lägre än så.
Nej, nej. Ja, det är fantastiskt. Och det tillåter dig att leva och äta och så vidare.
Mm. Det här är så hemskt. Jag tror att jag röker min 8:e cigarett idag. Aldrig rökt i hela mitt liv innan.
Wow, tobak.
Ja, ja. Excuse me.
Inget cigarettpaket här, nej.
Vad är skillnaden mellan cigarett och tobak?
Jag tror den har massa kemikalier, kär och grejer. Jag tror det här är lite mer clean.
I see. Jag har rökt 8 stycken cigaretter med tobak idag. För att jag fortfarande inte fått fram mitt snus. Min förhoppning är att kanske bara skita i alltihopa. Och bli clean från nikotin för första gången på 12 år.
Tycker jag låter som en alldeles ypperlig idé.
Du som älskar svenska så mycket. Du, tack för samtalet.
Detsamma du.
Hörre. Love you.
Love you babe.
Man.
Oh, by the way, människan är god, bara så du vet.
Drum, drum, tsch.